Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och idag så har vi besök av Market Makers. Det blir ett uppföljning på förra årets tävling. Så det kommer bli Fabian Fransén och Niklas Aldén som drar två case. Och vi drar ju också två case i deras podd, så det får man inte missa.
Och vi kan väl också avslöja vilka case vi kör i deras podd?
Det kan vi absolut göra.
Och jag pratar om Cheffelo och Milkit-bolaget. Och vad pratar du om, Magnus?
Kambi. Med C.
Det var en väldigt bra pitch. Så stark rek att gå in och lyssna på Market Makers. Och det släpps på torsdagar, va?
Absolut. Yes. Det kan jag.
Vad mysigt, hörni, att sitta tillsammans här igen. Det är lite julstämning här. Det kanske blir en tradition av de här case-tävlingarna. Och vi sa att vi skulle ha ett lite gemensamt först genomgång av case som vi hade förra året. Och prata lite om hur det gick. Och jag vet inte, tycker ni att vi ska börja från toppen kanske? Börja prata med om vinnaren först.
Det
och så
jag.
Sparar vi den sämsta till sist, det vill säga jag.
Det låter inte fel.
Du kan väl dra ställningen först?
Yes, jag kan börja i den änden. Och ja, du Peter tog väl vinnar, vad heter det, första platsen här. Du hade ju Mercado Libre som case. Vill du ge 30 sekunders pitch till vad du sa förra året?
Tesen var väl ganska simpel, och det var att Mercado Libres tillväxtresa skulle fortsätta och att marginalen skulle upp främst på grund av ads-segmentet då, som har väldigt hög marginal och som blir en större del av verksamheten gradvis hela tiden. Och det är väl egentligen exakt det som har utspelats här. Sen så har ju Mercado Libre presterat bättre än vad jag estimerade, så att det har ju gått lite bättre än vad jag trodde. Sen så är det ganska intressant att jag kan säga det också, Mercado Libre är ju en e-handels- och fintech-ledare i Sydamerika för de som inte lyssnade på den pitchen. Men det är ganska intressant att det här ser faktiskt heller inte så dyrt ut just nu, vilket gör att jag tar åt mig ännu lite mer ära för den här segern. För vi har ju faktiskt EV Free Cashflow på 19 just nu för ett Melli som bara fortsätter ånga på och växer topline med typ 60% till stigande marginaler. Så att, jag tror faktiskt att det kan finnas mer uppsida i Melli.
Ja, men du hade ju rätt mycket marginal också, får man väl ändå säga, i din vinst. Det var väl plus 80% på Peter och sen så minus 40-45% på oss andra. Så att,
ja, det är faktiskt det enda som har gått plus på ditt case, vilket är otroligt. Och det roliga var att jag vill minnas det som att när vi satt här för ett år sedan så skrattade vi lite andra åt ditt case. Vi tyckte, gud, vilket trött pick liksom. Ta ett storbolag, vi andra satsade på småbolag.
Men då kan jag tillägga också, för det var ju en del av tesen, vill jag minnas, att de här covid-favoriterna, vilket Mercado Libre verkligen var, de var ju väldigt utbombade för ett år sedan. Så just då så hade ju de verkligen haft extrema drawdowns. Och jag är liksom ingen makroekonom och lägger inte jättemycket vikt vid det, men bara på det sentimentet att de hade sålts av jättekraftigt, det la jag också i alla fall, jag adderade lite av det till min bulltes.
Ja, men du hade helt rätt också, och det var ju det vi, det var ju, ser genialiskt ut i efterhand, det var kanske genialiskt också, förlåt, det var inte meningen att säga att inte var genialiskt, men det var ju, det känns som vi andra bettade mycket på att ja, men nu ser ju inflationen är hög, räntorna är höga, det här är inte rätt typ av case, och nu har ju fått liksom ner inflationsförväntningarna, ner ränteförväntningarna, och Mercado Libre har ju gått, ja, men bara senaste månader här är ju upp över 10%. Och som sagt då, blir det plus 85% eller något på hela året. Har du dragit några lärdomar här? Kanske svårt att dra lärdomar av ett case som har gått över förväntan.
Nej, men generellt för Mercado Libre, för den aktien, den ägde jag ju i över 3 år. Jag köpte ju först på coronabotten och sen så ägde jag den i, ja, men 3,5 år ungefär. Och det är ju att det är ju alltid mycket volatilitet, även på ett bolag som presterar väldigt linjärt och väldigt bra hela tiden. Och någonting som har känts bra i Mercado Libre för mig, det är att jag kan bolaget så bra fundamentalt och tro på den långsiktiga tesen. Och då störs jag inte jättemycket av den kortsiktiga volatiliteten som har funnits. Utan då har jag mer försökt ta vara på det genom att sälja av när det har gått jättebra och multiplarna börjar stiga. Och skala in mig mer när det har droppat. Så det är väl kanske lärdomen, och den är inte jätteunik egentligen, men att liksom våga vara långsiktig och äga ett case som du verkligen tror på fundamentalt.
Nej, men det är samtidigt, det där tror jag är den största nyckeln till att bli framgångsrik som en aktiv investerare. När man har tiden att sitta och titta på det, lär man känna sina case, vet vad man tycker är värda, så kan man göra den typen av affärer som säger. Tittar Absolut. Man bara snabbt på grafen, i början på året så låg ju Mercado Libre typ 800 spänn, 800 dollar ska tilläggas. Sen gick det ju ganska kraftigt upp i början på året. Sen har den ju i princip stått stilla, men då lite upp och nedgångar. Och bara för här, ja, vad är det, i oktober så kunde du fortfarande plocka upp den för 1200, och nu står den i 1600 dollar. Precis. Så det är 30% bara sedan i oktober. Jag ska så man har ju kunnat göra affärer om man har varit lite aktivare.
Verkligen, och jag ska vara ärlig och säga att jag sålde Mercado Libre i augusti, tror jag. Så jag har inte varit med på hela den här resan. Men det betyder inte att jag inte är vinnare i den här tävlingen i alla fall.
Du är inte ledsen ändå, det kan man säga.
Precis.
Sen, ungefär 100 procentenheter ned. Från 85% plus till minus 39%, nästan 40%, så har vi två år i tävlingen. Och det är ju Fabian Fransén med Dolphin Drilling. Har du sett till ditt försvar, Fabian? Andra plats på nästan minus 40%, det är otroligt.
Nej, det var ett intressant case förra året. Bra upplägg, gött, expected value. Och för er som har glömt, så kort och gott, så det här var ett case på att oljeriggmarknaden skulle bli riktigt tight. Skulle Dolphin Drilling få ut alla sina tre riggar, så handlades det på typ två gånger fler kassaflödet. Och då var det väl liksom, allting såg väldigt bra ut fundamentalt, och det innebar ju liksom multibagger potential här. Men det var ju liksom ett risky bet, för att det krävdes verkligen att allting gick riktigt bra. Men man prisade cirka, eller man prisade fortfarande cirka 11 miljoner dollar om året för de här två riggarna som inte var ute. Och skulle man få ut dem, skulle man kunna få 75 miljoner till 100 miljoner EBITDA i marknaden. Så du kunde ju se det här som en call-option på oljeriggmarknaden. Du betalade rätt lite över tid, och du fick en jäkla tork om de faktiskt kom ut på marknaden.
Och det har och de inte gjort, va?
Den marknaden har väl gått ganska bra ändå. Så vad är det liksom som har gått snett i caset?
Jag tänkte alldeles strax komma in på det. För att fick du ut alla de här tre riggarna, så hade du väl kunnat få in 140 miljoner EBITDA på ett bolag på 140 miljoner dollar på ett bolag som värderades till 1,7 miljarder NOK. Market cap då. Inga skulder. Så det var en intressant sits. Men det som gick fel var ju, för det första, så köpte de två riggar i mitten på året. Och det är inte nödvändigtvis dåligt, men jag tror att marknaden de är inte riktigt redo för M&A. Många vill ju ha utdelningar, buybacks och så vidare. Det förändrar också tesen. Jag hade redan sålt för det laget, men hade jag inte sålt, då hade jag sålt liksom när de köpte det här. För jag tycker att det förändrar tesen så pass mycket, så man orkar inte, speciellt i en sån här sektor där en vanlig fälla är att management vill bygga empires. Och nu senaste månaden, och det här är rätt ödesdiger tycker jag, det är att, och det är egentligen här skon skaver, för att sätta stor nedgång, det är att man har fått problem med betalning för sin rigg i Nigeria. Och det här är i samband med den generella oljebäsen, har inte varit kul för Dolphin. För att det höll ju liksom på att leta sig upp där mot liksom minus 10, minus liksom nollan. Men efter det så har det ju fallit ner rejält. Ja, men som sagt, jag sålde bolaget i Q1. Och anledningen är att jag insåg att det är en marginalspelare med få riggar. Så risken att det skulle uppvärderas som andra spelare var mycket lägre. Och det, alltså att det inte får någon multipel expansion. Och då tyckte jag alternativkostnaden var alldeles, alldeles för hög. Och till det du sa, Magnus, om att marknaden gått bra. Ja, marknaden har gått rätt bra. Du har sett en liten svaghet i floaters, de som är längre ut på vattnet, för det kostar mer att sätta igång sådana projekt. Och det innebär ju en... Ja, det har ju dragit ner hela sektorn i stort sett. Eller inte dragit ner det, men det har konsoliderat en del på just det. Och när du har ett case som utgår att det ska bli supertajt där ute för att de ska kunna få ut de här skitriggarna, då är det ju inte direkt positivt heller. Det var inte negativt, eller liksom, du behöver inte vara dödsdömt. Men har man bara ett på sig, eller ett år på sig att bevisa bolaget, så är det ju lite problematiskt. Men kollar man idag, så handlas ju genomsnittliga riggbolaget mellan 4-5 EBITDA på 2025 estimat. Rätt många av de här bolagen guidar rätt konservativt. Och på det här har du också eventuellt uppvärdering när man betalar av skuld, om bolaget är skuldsatt, eller utdelning av buybacks, och det kan generera ytterligare avkastning. Den enda i stort sett outlier här, eller en av dem, det finns två stycken. Det är Transocean som är lite högre för de har lite optionalitet. Men så är det ju Dolphin som handlas runt två gånger EBITDA. Och det är mycket på grund av den här flottan de har just nu som är rätt kass, suboptimal. Och de har ju lite problem. Jag tycker personligen, kanske beror på vad du tar för size, men jag tycker att det finns intressantare case just nu, speciellt när du har haft en del gånger i den generella marknaden.
Vad skulle du säga är lesson learned när det kommer till det här caset då?
Lesson learned, det första är att lyssna på IR noggrann. Jag hade ett samtal med Investor Relations där han sa att ja, de var intresserade av liksom strategiska M&A. Men jag tänkte ju bara, här ser ju många bolag, om det uppkommer en jättebra liksom möjlighet så är det klart de har på det. Men de var ju mer på det än vad jag hade tänkt. Och det andra är väl liksom att har du få tillgångar så stiger risken. Jag tänker i och för sig att den risken fanns ju alltid där, och det är väl inte någonting som jag bortsåg från egentligen. Men
det var ju den risken som gav den attraktiva prislappen också.
Exakt.
Och lärdom där kopplat till communications också med IR eller management. Skulle du till exempel ha kunnat ställt ännu hårdare frågor kopplat till kapitalallokering för att försöka fiska ut den här informationen, vad de egentligen hade då för plan going forward?
Nej, han var ju helt ärlig. Alltså, så jag började inte fiska någonting. Det var bara att inte jag la så särskilt stor vikt på det.
All right.
Ja, för jag var nog för kolla för mycket på prislappen. Min största lärdom är ju att alltså jag har ju ägt flera bolag i den här sektorn och de flesta har ju presterat fantastiskt i år. Så att, alltså, hade jag velat vinna tävlingen eller göra bättre så kanske jag skulle pitcha ett case som jag hade större size i själv i portföljen.
Brukar vara bra.
Jag kommer komma till ungefär samma slutsatsen när jag pratar om mitt case också. Jag ser också, Fabian, att du har verkar ha gjort enormt stor kapitalförstöring och spridit till landet också. Antalet ägare på Dolphin Drilling var ju nästan noll 12 december förra året. Och sen spikade det där. Så det är upp på 100% antalet ägare sedan ett år tillbaks. Dock
från
är det bara 76 stycken.
Noll,
det är från 76.
Jag ska ju också säga att det noterades ju där runt i slängarna. Och det har ju faktiskt varit en rätt många. Det är mer personer som har pratat Dolphin i liksom amerikanska kretsar än vad jag sett prata om Borg fram tills nyligen. Och Borg är en rätt kvalitativ spelare inom sektorn.
Så ja, det är många jag skojar bara med dig. Du brukar alltid anklaga oss andra för saker och ting. Så nu skickar jag tillbaka bara.
Nej, jag tycker bara det är väldigt, väldigt intressant. Det är många liksom amerikanska, till exempel gamla kolinvesterare och så, och miners som verkligen har gillat den här spelaren. Antagligen för att den handlade så billigt.
Men i alla fall, minus 39%. Det är otroligt att det går en andra plats. Man undrar ju då vad det är för mer skräp på den här listan. Faktum är att det är dock ett ganska tight race. Och med, ja, egentligen bara senaste veckan här så gick ju du om mig, Magnus.
Nej, inte senaste veckan. Det var ju kanske den största bragden jag varit med i mitt liv. Jag låg ju fruktansvärt sist fram tills för en månad sedan. Och sen började Waystream stiga, egentligen utan några anledningar alls, 50% ungefär. Och sen så 17.24 dagen vi avslutade tävlingen, så var det någon som köpte några aktier som gjorde att jag gick om dig.
Så det. Ja, snacka om att vinna
det
på.
Det var minst sagt med minsta marginal.
Ja. Nej, snacka om att falla på mållinjen för min del. Waystream är också ett bolag som har ökat antalet ägare väldigt mycket. Nu säger jag inte att det är på grund av dig, Magnus. Det har ju varit ett väldigt hypat bolag överlag, snackats mycket om. Och sen bara kollapsade väl i, var det Q1 varje år?
Ja, men det var väl egentligen med i nästan alla stora poddar. Det var ju Kvalitetsaktiepodden, snackade lite om det, Börspodden, ni snackade ju om det lite. Jag var kanske mest positiv i för sig. Men där var det verkligen att det gick från liksom en solskenshistoria rätt in i väggen. Och det är ju branschen där som har gjort det. Man kan ju se på Hexatronic, Transtema och så vidare. Alla de aktierna är också ner 60-90%. Och ja, vad bolaget gör då, det vet ju förmodligen de flesta, men det är ju switchar till fibernätverket. Och
jag vill bara friskriva oss där, vi har faktiskt inte lyft bolaget, det är du som har lyft bolaget i våran podd.
Jaha.
Det är inte tålt med den, mycket skitbolag har jag pitchat i mina dagar, men inte det.
Ja, okej, för att ni har dratt det någon gång, men kanske inte har då. Nej, men i alla fall, men det var ju ett bolag under snabb förändring. Och där gäller det ju alltid då att hitta, liksom, är det här någonting som kommer kunna vara uthålligt, eller är det liksom bara en tillfällig bump upp? Och då hade man ju flera grejer med att Huawei skulle bytas ut ur liksom alla nät, och det var en av de absolut största spelarna, för man vill inte ha kinesisk mjukvara inne i fibernätverken. Man hade expandering i Tyskland som började rulla på, och det var en enorm marknad som skulle växa jättemycket. Och man hade precis slutit ett ramavtal med Telia, så att det såg ju väldigt bra ut även när jag går tillbaka och kollar på det. Sen så det som jag kanske kan ta med mig, det är hur otroligt stor påverkan marknaden kan ha. För att det var ju liksom, marknaden tog ju totalt och dödade det caset. Det gick ju från att de växte vinsten med hundratals procent till att de gjorde minusresultat. Och det skedde ju på ett, två kvartal egentligen. Så att det var ju en enorm snabb vändning i aktien.
Ja, men är inte branschen otroligt cyklisk också? Jag hade aldrig liksom lyft det här förra året, men i år har jag läst en del böcker om liksom kabelindustrin och telekomindustrin och så. Och det man ser är liksom många... Det är en otrolig boom-bust cykel där som... även för, liksom för bolag som ser kvalitativa ut, vilket jag tror eventuellt drabbar till exempel Hexatronic rätt hårt. Jag vet inte, jag följer inte bolagen jättenoga.
Det är ju framförallt räntekänsligt har man märkt. Sen så är det ju så att om liksom hela landet ska lägga om till fiber, i Tyskland tror jag det var 8% som hade fiber eller något sånt. Om det då är beslut från regeringen att man vill satsa på det här, då kommer ju det liksom ske. Men sen så blir det till slut att kalkylen går inte ihop, för det är ganska låga marginaler i fiberutbyggnad. Så att det var väl det helt enkelt som gjorde det. Och då blev det väldigt snabbt.
Var det inte så att det fanns någon typ av blackbox kopplat till säkerheten också i intäkterna? Jag har för mig att när du har pratat om det i vår podd, att du var inte helt hundra på hur mycket av nyförsäljning då som utgjordes av renewals för de här switcharna. Att det var lite så här osäkerhetsmoment, för att om en jättestor del var renewals, alltså gamla liksom switchar som behövde bytas ut av befintliga kunder där man redan hade bra relationer, då kunde man ju anta att det fanns en viss säkerhet i intäkter framåt.
Ja, men det är sant.
Men det var de inte, det redovisade de inte, eller inte publiken.
Nej, exakt. Så man kunde inte veta exakt hur mycket det var.
Precis, men det fanns ju ett potentiellt liksom bra bullcase där, men det var ju som sagt en blackbox, och det tror jag att du sa också i aktiesnack.
Ja, för de har ju sagt det, att de vinner ju stadsnät och så vidare, och så när stadsnäten då gör om till fiber och bygger nya hus och så vidare, då tar de och använder Waystream. Och de säger att de har aldrig förlorat en kund någonsin, så det kör ner liksom noll under typ 15 års tid, vilket är extremt bra. Men sen så hur stor andel av försäljning som kommer då från de här befintliga stadsnäten, och hur mycket som kommer från nya till exempel stororders från Tyskland eller Norge och så vidare, det visste man ju inte. Så det, du har rätt, det var liksom så lite så frågan, hur stor är den delen där? Men att det skulle gå så dåligt som det gjorde, det, jag har ju suttit och skämts i 9 månader. Men
sen så har det ju varit en jättebra affär för dig, eller hur?
Ja, jag pitchade ju caset i vår podd när den stod i 25 tror jag. Och berätta sen att jag sålde när den stod i 60, tror jag.
Precis,
eller om det var 45.
Trots det så har du ju fått en del skit för det caset, fast du ändå gjorde en jättebra affär på det.
Ja, men så blir det.
Folk kommer bara ihåg det dåliga.
Ibland känns det så.
Ja, apropå skämmas i 9 månader. Jag har ju fått skämmas i 12 månader. Jag kom ju på sista plats då, precis omkörd på mållinjen. Och mitt case förut var ju Sun 4 Energy. Och både jag och Fabian, vi är ju underhållningsmänniskor i grunden. Så vi tänkte, vi måste ha nya case. Vi tar inte våra, det vi mest conviction ut. Vi ska hitta på något nytt så det blir spännande för lyssnarna. Och det, så vi grävde ju vår egen grav där lite. His pitchen här, det är ju egentligen en solcellsinstallatör. Och det har man ju sett det senaste halvåret. Då hade man kanske inte pitchat det här caset, i och med att ja, men räntan har gått upp och många finansierar sina solceller med bolån. Ja, och generellt liksom har det varit... Det konstiga dock är att marknaden har fortfarande gått bra. Bolaget har fortfarande gått bra. Jag tycker att faktiskt att det är ett litet oförtjänt resultat. Men jag tror att jag lite sköt mig själv i foten genom att välja ett så illikvitt bolag. Det har ju bara ett börsvärde på drygt 100 miljoner. Väldigt låg likviditet i aktien. Jag hade ju en förhoppning, en tanke om att det var det som skulle liksom dra case. För får man minsta lilla momentum här i affären och folk börjar intressera sig lite för det här bolaget, då kan ju en sån typ av bolag dra väldigt snabbt i och med att det inte finns så mycket aktier att tillgå. Så jag tänkte ju liksom att jag skulle fuska mig till vinsten i den här tävlingen. Resultatet blev istället att jag förlorade tävlingen. och det är lite intressant där. Bolaget är ner 50% nästan, minus 48% exakt. Medan tempelbolaget Windon Group, som ju noteras via den här Hodelsbacken, de är ju upp ungefär samma belopp, trots att det är, eller samma procentsats, trots att det är mer eller mindre ungefär samma case, kan jag tycka. Och affären går fortfarande bra för bolaget. Multiplen är dock fortfarande jättelåg. Men ja, som sagt, aktien har halverats. Och jag tycker som sagt att det största egentligen som har framförallt gått emot det här bolaget är ju att likviditeten helt försvunnit för småbolag. Folk har ju inte varit så intresserade av småbolag för kanske sista månaden här nu. Så att bolaget omsatte på riktigt 500 kronor här för någon vecka sedan. Så det kan man väl kanske säga att det är någon slags rekordlåg likviditet. Ja, lärdomar här är väl helt enkelt att satsa kanske mer på case som man har lite mer conviction i själv. Och sen, jag vet inte, överlag, det är ju extremt svårt måste jag säga med det här tidsspannet på 1 år. Det ska vara väldigt mycket som klaffar på 1 år kan jag tycka. Det känns betydligt lättare att säga på ett kvartal eller på 3-5 år kanske.
Ja, för det var väl lite där, elpriserna var ju superduper höga under vintern men föll sen, och det var många som spekulerade att de skulle fortsätta vara höga, och hade de varit det, precis, då hade du kanske vunnit tävlingen till och med. Så det är, exakt, ju små marginaler.
Jag glömde den parametern, precis, för räntorna som sagt gått upp, och då var kalkylen i början fortfarande bra. Även om räntorna var höga så var elpriserna höga, som du säger, då gick fortfarande kalkylen ihop. Men nu har elpriserna gått ner och räntorna är fortfarande jättehöga, så just nu är ju kalkylen på solceller väldigt, väldigt dålig. Sen ska det tilläggas lite saker här. Bolaget har viss burn rate ändå. Nu köpte man också ett bolag som heter Niotech. Jag har inte följt faktiskt Sun4 Energy så noggrant senaste halvåret. Men de förvärvar ett bolag och betalar mycket med egna aktier, som jag förstår det. De blir väldigt, väldigt utspädd som ägare. Så att, jag vet inte. Jag skulle inte säga kanske att caset är superintressant just nu. Det är inget jag själv äger aktier i. Men jag har inte alla detaljer riktigt kring det uppköpet, som sagt, för att jag inte riktigt följer bolaget så noggrant. Jag såg däremot att vd köpte aktier för 1,5 miljoner här för någon vecka sedan eller vad. Och 2 dagar senare så då gick man ut med en order på nästan 8 miljoner. Och för det här lilla bolaget så är det ganska signifikant. Jag kan tycka att det så kanske inte jättebra ut. Med det summerat, som sagt, spridda skurar mellan poddarna. Men man får väl ändå någonstans säga att Peter är den stora vinnaren här, som är den enda som har gått plus på sitt case.
Ja, det är väl Peter och jag med den här upphämtningen då, får man väl säga.
Ja. Om du vill vrida dig åt det hållet, absolut.
Jag försöker göra det, annars kan man inte ta mig igenom det psykiskt. Ja, men suveränt, men då är det lite case-dags då. Vem vill börja av Fabian och Niklas?
Mitt är kortare, så att Niklas kan ju börja.
Jag förstår inte logiken bakom det, men kör på.
Inte jag heller, och då har jag ändå jobbat med honom i ganska många år nu. Det är bäst att inte ställa sådana frågor.
Bara. Det är ingen logik här inne.
Nej, det är bara... Ja, nej, men mitt case för i år är faktiskt ett bolag som ni har lyft lite i podden och som ni tipsade mig om en gång för länge sedan. Eller för länge sedan, det var inte så länge sedan. Jag var tvungen att kolla i chatthistoriken. Det var drygt ett halvår sedan. Och det är ju faktiskt medtechbolaget ProMimic. Jag tänker lite så här, jag ska starkt berätta vad de gör. Jag tänker att, nu pratade jag precis om att mitt case förra året, jag sköt mig själv foten när jag tog ett bolag som jag själv inte har jättestor viktning i. Det här bolaget har jag aktier i, men inte kanske heller det största bolaget i min portfölj. Men nu är det någon tävling. Och då måste man våga betta lite, tänker jag. Och jag tycker lite nu, det känns ju som att vi är på väg mot lägre inflation, vi är på väg mot lägre räntor, och det borde ge en högre riskvilja, lite högre intresse och likviditet i småbolag igen. Och sen är ju problemet då alltid med sån tävling att man själv i portföljen skulle aldrig gå all in i ett bolag. Kanske Fabian då i sina oljebolag, men jag skulle inte gå all in i ett bolag. Men det är det man tvingas göra i en sån här tävling. Men stor fet riskdisclaimer, som sagt, det är ändå inte ett jättestort bolag. Nu tycker jag likviditet har varit väldigt bra. Idag tror man omsatt ett par miljoner i alla fall. Så det är inte alls samma historia här som med Sun4 Energy. Men visst har ni pratat om bolaget i podden?
Det stämmer. Jag gjorde en ganska lång deep dive på det, vill jag minnas. Typ 20 minuter.
Och vi höll på att prata om det i chattar, och jag pratade lite med min fru som är läkare och även en av, jag tror att han är en av Sveriges bästa ortopeder faktiskt. Vi ser topp 3, så har vi helgarderat oss där. I alla fall, det är ett medtechbolag, eller mer specifikt ett biomaterialbolag. Från början var man inriktad väldigt mycket på dentalmarknaden, alltså tänder. Men nu har man adderat ortopedi, och det har ju också blivit bland de viktigaste områdena. Och det handlar ju egentligen om en ytbehandling som man gör på implantat. Och nu ska jag tillägga att jag är inte läkare, min fru är det, som tur är, men jag är inte det. Så att jag är ju glad lekman här som försöker förklara hur det här funkar. De kallar ju tekniken för HA Non-Surface, eller HA Coatings heter det ju mer generellt, den här typen av teknologi. Och det är ju ingen ny form av teknologi, men de har gjort vissa modifikationer på det, kommit på ett nytt sätt och applicera det, vilket då är mer effektivt, säger de, och bättre. Jag ska återkomma lite till det också sen. Men poängen i alla fall, som man säger då, det är att det här gör att ytan egentligen liknar väl mer mänskliga ben, och då fäster de implantaten bättre. Det har helt enkelt större chans att det läker bra efter en operation eller så. Bolaget, de lever på licensintäkter. De behandlar ju ibland produkterna själva genom ett joint venture, men i övrigt oftast så är det så att de säljer, liksom licensierar ut tekniken, och så är det andra som applicerar den här behandlingen och andra som sen, och sen säljer den vidare då till faktiskt vårdpersonalen som gör de här implementationerna. Men de har som sagt också startat ett joint venture-bolag som jag kommer återkomma till, för det går väldigt bra det bolaget. Dessutom en stor fördel med det här sättet de jobbar på, det är att det inte är de egentligen som håller på så mycket med försäljningsverksamheten, eftersom de bara licensierar ut tekniken, och sen är det andra som ska försöka kränga den också och förklara för läkaren att det är en bra grej att göra, även om man såklart har viss säljinsats också. Och det här fungerar som så att man har milstolpsbaserade intäkter under utvecklingstiden, och sen är det royaltybaserade intäkter när det här färdiga implantatet säljs till slutkunden. det här joint venture man startade, det var i samband med att man noterades, så kunde man också starta upp ett joint venture-bolag där man då själva också gör, applicerar det här materialet på implantat. Och det har ju blivit en enorm succé. Tanken där var ju liksom att men vi kommer kunna få lite mer kassaflöde per kund eller lite mer intäkter per kund om vi också gör appliceringen. Men det kan också driva lite bättre marginaler, trodde man ju också. Och det här har gått jättebra. Just nu står det här för ungefär 35% av omsättningen under 2023. Så att det här joint venturet har ju liksom växt enormt snabbt. Och de har ett gäng olika produkter, eller snarare deras kunder gör massvis med olika produkter på det här. Och dessutom så har man nu fått ett fast track hos FDA, alltså amerikanska läkemedelsinspektionen eller vad man kallar det för. Så att deras liksom ytbehandling är förgodkänd, kan man säga. Så att när en av deras kunder skickar in ett nytt implantat och säger att vi har behandlat det med Promimix liksom HA-nanocoating, då är det lite halvgodkänt redan. Man får en fast track så det går fortare att godkänna det. Man behöver inte liksom börja om på nytt och försöka titta igenom produkten, för man vet att den funkar. Och några fördelar de lyfter med sin teknik, det är att den är väldigt lätt att applicera på i princip alla typer av material och former. Okej, vad skiljer de från tidigare metoder? Jo, en stor trend egentligen inom implantat är ju att mer och mer blir till exempel 3D-printat. Och man jobbar mycket också i vissa applikationer med mer porösa material. Och den typen av porösa material och 3D-printade material har inte liksom kunnat, har man inte kunnat applicera någon form av ytbehandling på med traditionella metoder. Men den här HA-nanocoating-varianten som de har tagit fram funkar faktiskt att applicera på de här. Så att de ligger väldigt, väldigt rätt till i hur marknaden utvecklas.
Precis som du nämnde, Niklas, i början så pratade du med din kompis som är ortoped. Och jag vill minnas det ganska väl att när vi pratade om det här caset, det var väl typ innan sommaren kanske vi diskuterade det via Twitter. Mm. Men då var du väldigt rapp på det, att så här, men jag ska kolla med min polare. Kan du inte berätta om lite insikter som han då har berättat kring det här caset och även då applikationsområdet för HA Nanosurface?
Precis, för jag tänkte det är lite kul. Jag känner en kille som är faktiskt väldigt, väldigt duktig ortoped och han är dessutom aktieintresserad. Så att jag tänkte det här måste jag lyfta med honom. Och det var rätt kul då, för först skickade jag bara över liksom. Kan vi snacka om det här bolaget? Han gjorde lite snabb googling, tittade på tekniken och sa att det här är en dussin produkt. Det är totalt ointressant. Luktar pump and dump, sa han i princip till mig. Så jag tänkte okej, det här var ju spännande. Men vi hördes på telefon sen och så började vi prata lite grann. Då sa han ju det att det här med HA-coating som man håller på med, det är liksom inget nytt och revolutionerande. Och han tyckte att när han läste deras prospekt och så här, kändes som att de lyfter upp det här som att det är nya messias de har levererat till världen. Och sa, men det här är ingenting nytt, det funnits i 50 plus år och det finns många andra bra alternativ. Varför skulle man välja det här? Sen pratar vi vidare lite. Och då börjar vi landa i att, men vänta nu, den här metoden är ju faktiskt bättre än de alternativen inom HA-coating. Och han menar på att HA-coating är inte hela marknaden. HA-coating är inte liksom, kanske inte ens, alltså alla kommer inte applicera det. Det är inte så att de kommer ta över marknaden. Men det han inte riktigt har tagit hänsyn till, som man började fundera på då, det är ju hur stor är egentligen den här HA-coating-marknaden. Och den är ett par miljarder dollar varje år. Så det är liksom ingen liten marknad. Och då med ett bolag som omsätter några miljoner, ja då helt plötsligt är det ganska intressant. Kan man ta några procent av den här marknaden när de verkar ha ett av de bästa alternativen inom den marknaden, då är plötsligt så, är det ganska stor skillnad. Vid det tillfället omsätter bolaget, jag kommer inte ihåg exakt, men låt säga att några tiotals miljoner om ens det. Vilket betydde att det fanns en ganska stor runway helt plötsligt för bolaget. Och det slutade faktiskt också att han köpte aktier i det här bolaget, för han tyckte det var så pass intressant. Så att han sa egentligen det att just för den här typen av liksom, applikationer de gör, de kommer inte kunna ta hela implantatmarknaden, men för just det de håller på med ryggimplantat och dentalimplantat, så finns det liksom en tillräckligt stor marknad för att det här ska vara väldigt intressant.
Och just det där med TAM, det brukar jag tycka är så här lite halvdant argument ibland, men just när det kommer till den här typen av setup, när du har fått liksom FDA-godkännande, du har precis börjat sälja och försäljningen går väldigt, väldigt snabbt uppåt. Just inom den nischen, liksom inom medtech, när det liksom är skyddat av FDA eller någonting liknande, då tycker jag att det är ett annat case. Men i Promimic till exempel så måste man ju räkna med väldigt mycket tillväxt. Jag vet att du till exempel, Magnus, det är ju inget typiskt case för dig, eller hur?
Nej, jag tänkte komma till frågan, hur är multiplarna på det här, Niklas?
Jo,
det kommer komma till det. De är hutlöst höga. Men det är ju det som är grejen, att därav att det bygger lite på att också räntorna ska ner nu. Annars räknar vi inte hem där.
Jag tänkte i alla fall säga det bara, att så här, normalt så tycker man ju förmodligen, vi kommer ju dit som du sa, att de här multiplarna kommer låta väldigt, väldigt höga. Men som sagt, det här argumentet med TAM och FDA och en snabb uppskalning, det tycker inte jag ska underskattas i den här typen av case.
Nej, precis. Och jag tyckte det var lite intressant. Alltså det är lite kul. Sverige känns ju som att vi är bra inom det här bensegmentet. Vi har ju väl tre bolag, tror jag. Det är ju Promimic, men sen är det största stjärnan är väl Bone Support.
Precis.
Som också växer otroligt bra. Och de har ju sin Cerament, heter väl den produkten. Och sen finns det också ett bolag som heter Integrum. De har jag dock inte bra koll på, men jag sa att de kom med en omvänd vinstvarning här för någon vecka sedan.
Och sen Ostdesign, inte det lite samma sak också? Jag kan i och för sig inte riktigt, men det är väl Kranie också man behandlar
det,
på
det sätt. Är samma typ av setup är det, och typ samma folk som har köpt det här bolaget, men de gör inte samma sak.
Nej, men så det är lite intressant, och Bone Support som sagt, det är väl det som någonstans är ledstjärnan här. Man tänker att kan de här göra en tiondel av den resan så är det rätt bra. Bone Support är ju upp över 1000% senaste 5 åren och har också hutlösa multiplar. Men det brukar ju bli den typen av multiplar på den här typen av bolag när de växer sig extremt snabbt och de kan göra det länge.
Jag råkar också veta faktiskt att en väldigt populär fondförvaltare, jag behöver inte nämna namn, men han hade ju träffat Promimic, och det var innan den här resan gick väldigt snabbt uppåt, alltså för aktien. Och då hade han faktiskt refererat till Bone Support och sagt typ så här, det kändes som att träffa Bone Support på X kronor, alltså så här jättelåg aktiekurs liksom. Som att man kunde köpa ett Bone Support väldigt tidigt, med andra ord.
Ja, men, och det är det som kittlar lite i den här tanken. Sen är det ju ett högriskcase, det är höga multiplar, så att som sagt, man går inte all in i den typen av aktie. Men det kan vara en intressant krydda, och nu är det en tävling, så då måste man betta högt. Jag tyckte i alla fall intressant, apropå just Bone Support också, någonting de lyfter på mig själva är att de säger att just nu finns det en växande trend mot att man går mot osementerade och osseointegrerade implantat. Jag vet inte, ingen aning om vad det sist nämnde. Men jag tyckte det var roligt att de pratade om det här med osementerade implantat, för det är ju det som Bone Support håller på med. Och de menar att trenden är bort från det. Och det är ju då positivt för Promimic. Promimics liksom teknik är väldigt bra applicerat, eller bra anpassat för den typen av tekniker som växer mest inom ortopedi. Och sen så ser man också liksom att det här är väldokumenterat, bevisar klinisk nytta, man har vunnit en mängd innovationspriser, man har blivit finansierad av mycket sådana innovationsmyndigheter som Almi och mer lokala grejer i Göteborg. Det är ett bolag som har liksom ett, tycker jag ändå, hyfsat högt förtroende då, även om det är som sagt tidigt i sin resa.
Hur ser ägarbilden ut?
Bra fråga, den har jag inte framför mig. Men jag vet däremot att Almi, de sålde ju sina aktier, man löste ut sina lån mot Almi bland annat och gjorde bolaget skuldfritt. I och med att man såg att det här ränteläget kändes lite osäkert och sådär. Då löste man ut lånen, och Almi brukar jobba med att man har någon form av equity-del. Och de sålde dock ut sina aktier. Jag tror att det var i samband med noteringen. Och då köpte andra AP-fonden de aktierna. En I övrigt är största ägaren något som heter K-Svets Venture AB, som äger nästan 40%. Men jag har faktiskt inte jättebra koll på ägaren överlag. Det är mycket däremot sådana andra AP-fonden, Chalmers. Och Protean Select äger ju nästan 3%. Jag gissar på att det var den fondförvaltaren du pratade om tidigare.
En sak i alla fall kopplat till ägarlistor generellt i sådana här bolag. Det tycker jag brukar skava lite. Att så här, ofta så är det att sådana här bolag liksom härstammar från någon forskningsenhet på något universitet eller något institut. Liksom. Och då blir det ofta att det har varit många emissioner historiskt, och det finns ingen liksom tydlig ägare som verkligen man liksom kan ställa sig på att den här personen tar ansvar för att skapa aktieägarvärde. Det tycker jag generellt kan vara ganska svårt i de här bolagen. Alltså att jag får aldrig riktigt en conviction kring ägarbild och management faktiskt. Och det var lite det problemet jag hade med Promimic, men nu har jag faktiskt inte insiderägandet i huvudet.
Nej, men och det är generellt väldigt dåligt insiderägande, utan det är framförallt den här typen av liksom innovationsfonder. Karolinska Development finns med på listan också. Det finns lite, jag har för mig att en av grundarna äger en del aktier, men vi handlar om kanske några procent av bolaget. Som sagt, största ägaren är K-Svets Venture. K-Svets, det är alltså ett bolag som håller på med svets och plåtslageri och den typen av bitar. Och jag har faktiskt inte koll på historien varför de äger nästan hälften av bolaget, men den skulle jag gärna vilja höra. Så den kan ju de få mejla in till mig om de vill.
Jag tror också att Magnus Larsson, vd, har köpt ganska mycket så här i olika etapper under året. Inte helt säker på det, men jag tror det.
Yes, och det har varit en del. Och framförallt har man ju lite optionsprogram och sådana saker också. Jag fick massa notiser idag på telefonen. Jag har inte tittat på dem, men det var lite optionslösen och sånt som både ökade och minskade. Ja. Och förvärv av aktier. Men i alla fall, väldigt intressant teknologi. Och man tror då, det skulle komma till med att i och med att man ser att den här är så pass bevisande tekniken, så tror man själva att man har möjlighet att etablera som... Så tror man själv att man har möjlighet att etablera det här som en branschstandard inom just den här typen av implantat som det passar för. ska se, jag ska hoppa över lite delar här för att det inte ska bli allt för långrandigt. Men som sagt, det är en bevisad teknologi. Och några drivande faktorer som man ser nu också, det är att mängden operationer ökar. Framförallt det är fler och fler patienter som opereras. Och även yngre och yngre patienter. Och då förtydligar ju vd, minns jag någon tidigare konfokat, att alltså när jag säger yngre så menar jag runt 50-årsåldern. Men man ser också att fler äldre, de har en mer aktiv livsstil, de måste operera sig också. Så att det är liksom generellt mer och fler och fler ortopediska operationer. Och dessutom säger de att deras kunder skriker efter olika sätt att liksom differentiera sig. Alltså hur får man ett implantat att skilja sig från ett annat? Och då kan den här typen av ytbehandling vara ett intressant sätt att differentiera sig. Och sen tror jag väldigt mycket på den här trenden med att mer och mer blir 3D-printat och den typen av liksom, ny teknologi för att ta fram implantat. Och då är det här i princip det enda alternativet som jag har förstått det.
Vad tänker du om den finansiella utvecklingen? För de som jag har pratat med kring det här caset, alla har ju typ ställt sig på guidance och liksom lägger multiplarna på det. Har du några egna estimat på hur finansiella utvecklingen kommer ta form?
Ja, vi kan hoppa dit till den delen. Snabbt bara, vi kan säga att bolaget noterades i april 2022. Så det är ganska nytt på börsen. Skulle noterats egentligen tidigare, men då bröt ju kriget ut. Och då sköt man på det där. Och då noteras man till kursen 16 kronor. Nu står man i drygt 30 kronor. Och det har varit en hel del upp och ner emellan. Och lite som du var inne på i vårt avsnitt, Peter, med Mercado Libre. Att man har kunnat liksom... Eller som vi var inne på tidigare med Mercado Libre, att man, vissa aktier kan man vara lite aktiv. Jag har försökt vara lite aktiv i den här också, även om det är som sagt ibland svårt med likviditeten. Men den har hoppat väldigt mycket. Och jag kan ju tycka att så här, under 25 spänn så är det ett riktigt bra köp. Över 30 så börjar det kanske bli dyrt. Så det har varit en sån aktie man har kunnat handla lite mer aktivt i om man har hållit koll på den. Men det är ju inte jättestort. Börsvärdet är 500 miljoner. Och tittar vi då lite. Det som är intressant här bara, sista grejen, det är att det är en inflektionspunkt här. För att liksom svara på vad är det som kommer hända här inom ett år. Vi är precis i inflektionspunkten, tror jag, där man börjar närma sig vända till vinst. Det finns lite som talar emot det. Jag kommer återkomma till det strax när vi tar riskerna. Och tittar vi då på just omsättningen och mål man har sagt. För som du sa, de har ändå gett, de ger ganska tydlig guidance både på kort sikt och lite längre sikt. 2021 sålde man för ungefär 8,5 miljoner och då hade man ett mål för att 2022 skulle man dubbla omsättningen, alltså landa på runt 16-17 miljoner kronor. Och det gjorde man, landade på 16 miljoner, så att man lyckades med att dubbla resultatet, eller dubbla omsättningen, förlåt. 2023 sa man att man skulle vilja kunna sälja för ungefär 30 miljoner kronor. Hur går det med det då? Ja, vi är just nu på ungefär 6 miljoner tror jag för de första tre kvartalen. Så att man skulle behöva stå, även om man står helt stilla nu i Q4, att man har 0% omsättningstillväxt, så har man slagit det målet i alla fall. Sen sa man ju för något år sedan här att målet för 2025 var att nå 100 miljoner i omsättning. Och sen sköt man på det. Så att nu är målet 2026 ska man nå 100 miljoner. Och det skulle härifrån då enligt mina estimat kräva ungefär 40% per år i omsättningstillväxt för att nå dit. Och det är ju det bolaget pratar om själva också. De kallar sig själva för att de säger att de är i en hypertillväxtfas. Och så definierar de då hypertillväxt som 40% per år eller mer än 40%.
En bara intressant inflikning där, det är att de här olika... estimaten som de har lagt per år, de har ju kommit fram på lite olika event, såsom typ så här en presentation hos Erik Penser och så vidare. Så det har inte varit några så här officiella finansiella mål. Så att jag ville bara ge lite cred till dig här, Niklas, för jag upptäcker då att du har gjort grävjobbet.
Ja, men det finns ändå. Där får man ju tacka Börsdata. De har ju samlat ju alla de här presentationerna som finns i videoformat i alla fall.
Mm.
Finns ju samlade på Börsdata, man kan titta på dem. Och sen kan man bläddra årsrapport. Och där har man ändå lite, de har inte så mycket guidance. Där har de mer generella mål, vad de vill göra för någonting.
Går ju att lyssna på Quarter också.
Det kan man absolut göra. Fantastisk produkt. Sen tittar vi liksom på vad de har legat på för omsättning historiskt. Då. För 40% per år låter ju väldigt mycket. Men tittar man där på 2022, ja, då ökade man omsättningen med 120%. Eller förlåt, 100% ökade man omsättningen med. Royalty och licensintäkter ökade 120%, och det är den viktigaste delen. Sen kom man då med det här joint venturet och så vidare, som har växt enormt starkt. Och tittar man nu under 2023, då har man i Q1 växt nästan 230%. I Q2 växte man 200% och i Q3 växte man 100%. Justerar man dock bort det här joint venture som de har, som heter NPI, då tappar man nästan 100% tillväxt på de här första två kvartalen. Så det är liksom det som har drivit tillväxten enormt mycket också. Så man växer liksom 100% på royalty-delen i princip och 100% enheter på den här joint venturet. Men vi ser också tydligt att det taktar ner där väldigt snabbt. Och jag skulle vilja säga att med tanke på att man växer 100% sist, ja, det kanske är någonstans 40 man ska räkna. Då har man ju liksom fortfarande då potentiell uppsida att det blir högre än så. Men det är 40 jag räknar på när jag tittar på bolaget. Dessutom har man faktiskt nu, vi får se, det är också någon form av option. I Q1 i år så fick man ju nya bra resultat på ny typ av yta som man jobbar med. Som man tror kan bli ett bra komplement till den befintliga behandlingen. Jag har inte hunnit sätta mig in i den riktigt, men det är någon form av mer permanent behandling som jag förstått som. Någon form av keramisk yta, om jag inte missförstått helt. Nu i Q3 2023 gick man plus på EBITDA-nivå. I övrigt så gör man ju förluster av bolaget. Det var en struntsumma man gick plus, men det är ändå en viktig signal. Och förlusten minskar också stadigt varje kvartal. Och därav att jag tror att den här inflektionspunkten ligger liksom nu. Och jag skulle tro, om allt annat lika, så skulle, borde man nå lönsamhet kanske nu i Q1 eller Q2 för 2024. Men det som talar emot är att man flaggar för ökade investeringar. Dels byter man kontor, det har ju varit känt i sedan flera kvartal, men det kostar en massa pengar. Och dels investerar man i processlokaler. Jag tolkar det som att det är det här joint venturet man utökar för att det går så pass bra. Så det är positiva investeringar, men det talar emot lönsamhet så tidigt som nästa år. Men man kanske skulle kunna nå lönsamhet på EBITDA-nivå.
Om de når upp till de här 100 miljonerna i omsättning, hur mycket kommer att bli vinst då, tror du? Hur är skalbarheten?
Ja, jag har för mig att de har guidat för en marginal på 40% vill man ha på EBITDA-nivå. Det finns ju inga egentligen, finns ingen guidance på vad man skulle nå i faktiskt vinst. Utan man pratar EBITDA-nivå och då vill man nå 40% i marginal. Så det är en enkel regel, kom ihåg. 40% tillväxt, 40% marginal. Och tittar man då lite på multiplarna, kollar man på multiplarna idag, då ligger man på ett EV/Sales, får vi väl titta på det eftersom man inte har EBITDA positivt än. EV/Sales ligger på ungefär 15 idag. Skulle man ha den marginalen som man önskar, då skulle EV/EBITDA ligga på 37 idag, vilket ju är jättehögt. Och då har man inte ens den marginalen. Däremot tittar vi lite framåt då, då skulle man i 2026, om man når de 100 miljonerna, så skulle man nå EV/EBITDA på 13 ungefär och EV/Sales på 5. Då ska ju dock förhoppningsvis kassan ha växt också längs vägen, och det har jag inte räknat in här. Och man kan som peer här, kan man ju säga då Bonex eller Bone Support. Deras EV/Sales ligger då på drygt 22, medan Integrum ligger på mer blygsamma 8. Så att mycket av caset bygger ju på att man får liksom ökad uppmärksamhet och någon form av ändå uppvärdering. Jag skulle gissa på kanske 40 kronor, vilket ju är en ganska blygsam ökning då jämfört med era case. Och det handlar helt enkelt om att andra case i den här sektorn har ju ännu mer hutlösa multiplar.
En viktig grej att tillägga här tycker jag är att om man faktiskt lyckas med den här resan, det vill säga till 100 miljoner i omsättning och 60 miljoner i EBITDA, då ska ju det här bolaget också förtjäna en ganska hög multipel, kan jag tycka. Har du någon take på det? Är det liksom typ 25 gånger EBITDA eller?
Ja, men det ska väl upp någonstans där. Kanske inte på Bone Support-nivåer, men någonstans liknande. Och lite handlar det ju om att bygger man upp den här storyn rätt, och den spelar ut sig rätt framförallt också, då blir det liksom Bone Support-vibbar. Och börjar driva in lite mer institutionellt kapital och folk får upp ögonen för det. Börjar man närma sig de multiplarna där, som du säger, 2025, då helt plötsligt blir det ju en ganska snabb resa upp till 40, kanske till med 50 kronor.
Precis, och just det som du nämnde med inflektionspunkt, så tycker jag också att det känns som att det finns en inflektionspunkt kopplat till det här caset just till intresse och ägare. För det är faktiskt ett bolag som det har börjat snackas om, och det är många som är jätteduktiga inom medtech som tycker om det här bolaget och som också har köpt det här bolaget.
Och det som oroar mig mest, som sagt, det är att den här stora investeringen man gör, att de blir för stora. Det har vi ju sett i många bolag tidigare, att om man gör för stora investeringar, för stora satsningar, och helt plötsligt sänker man marginalen istället, och då blir folk livrädda helt plötsligt. Andra risker, får man som sagt högre räntor, högre inflation igen, ja, då kanske vi får en svagare marknad för småbolag, och tappar vi likviditeten, och det tror jag vore uruset för det här caset. En annan risk är ju värderingen är superhög. Alltså missförstå mig inte där. Jag tycker att värderingen är egentligen hutlös, men vi har ju sett att i den här sektorn så kan det bli ännu högre multiplar. Och sen alltid såklart exekveringen av management. Som sagt, gör man för stora investeringar, börjar det vika, ja, då helt plötsligt så kanske man till och med, vissa bolag har ju till och med gått ut och gjort nyemission då för satsningar, och det kanske är positivt på lång sikt, men det är ju jättedåligt för den här tävlingen som är på ett år. Men i övrigt, gör de inte det liksom, att förstå investeringen, så har man gott om pengar i kassan. Så det är inte så roligt att egentligen för. Och sen så ska man också slänga in en stor disclaimer att det är svårt att förstå det här bolaget eftersom man själv inte är ortoped.
Men du har en polare som förstår det.
Precis, men jag kan inte ringa honom varje dag.
Är du köpsugen, Magnus?
Lite för hög värdering, men kommer det ner 80% så är jag fett taggad.
Men du äger aktier, Niklas?
Jag äger lite aktier i det här. Yes. Jag tycker ändå att det är ett intressant case, men jag försöker köpa mina aktier under 25 kronor om jag kan.
Och Peter, äger inga aktier?
Nej, jag köpte på typ 20 kronor, ägde till 30 tror jag eller någonting, sen sålde jag av och sen så har jag inte tagit någon size efter det. Så det blev en ganska fin kortsiktig resa.
Nej, och det är väl det jag kan tycka som sagt egentligen är mest intressant i det här, att titta på det just tradingmöjligheterna lite grann i det, för att den har en historik av att svänga ganska mycket.
Det är också rätt intressant, det har ju varit väldigt mycket block hit och dit som har gått också, så det känns som att det händer mycket i ägarbasen också.
Ja, och det är det som är lite, varit lite grejen som har funkat ganska bra. Så fort den går ner där under 25 någonting, börjar närma sig 20, då finns det några stora starka köpare som är intresserade.
Precis.
Så att, det är lite självuppfyllande där. Sen kan det bli så ändå att det inte funkar. Jag har varit med om det i Borg bland annat, jag satt och köpte den på varje dipp. Och det bara fortsätter dippa. Och med det, kanske vi ska lämna över till dig Fabian, eller?
Ja, men snyggt jobbat Niklas. Då har vi Fabian nu istället.
Ja, och det här var svårt tyckte jag. Vad ska man ta för case? Jag sitter i stort sett bara på offshore, råvaror, miners, lite fastigheter. Allting väldigt räntekänsligt här. Så det var lite svårt att välja vad jag skulle ta. Till skillnad mot Niklas, så jag tror också räntan ska ner. Men däremot att när det kommer till inflationen så är ju risken där på uppsidan. Så det kommer ju såklart påverka lite vad vi tycker är intressant. Men eftersom jag tog ett väldigt litet case i portföljen förra året och det gick skit, och jag sålde efter ett litet tag, så tänkte jag, men jag sizer upp den här gången. Och jag tar största bolaget i portföljen, vilket ökar sannolikheten kanske inte för att vinna, men i alla fall gå plus i tävlingen, som jag tycker egentligen är viktigast om man vill ge lite allmännytta till lyssnaren.
Slippa skämma ut sig i alla fall.
Ja, exakt. Slippa skämma ut sig. Man kan ju alltid gå back, vad vet jag. Men nu är jag i alla fall liksom, put my money where my mouth is. Och lite skin in the game. Och det här, men det här kanske blir lite tråkigt för lyssnaren. För det här är liksom en double down på förra årets sektor. Men det innebär såklart att jag kan hålla det kort i alla fall. Och jag vet, finns det några market makers-lyssnare här så himlar de redan med ögonen. För jag tänker prata om Borr Drilling. Som sagt, mitt största innehav, ägt ungefär 2 år nu. Men här kan man också eventuellt komma in på lite lägre sentiment. Det är ju botten med tanke på att oljan är nere runt 70. Och man har sett en rätt lång konsolidering i aktien under majoriteten av året. Så snabb background här. Borr kör jack-up-riggar. Shallow water-riggar, det är alltså riggar som är vattnet men närmast land. Och det här innebär i stort sett att jack-up-sektorn har en kortare capex-cykel än liksom deepwater-riggar som är längre ut. Det kostar alltså mindre att ta in dem och ha ett projekt med de här riggarna. Det är lägre investering från kund, det är snabbare payback och framförallt innebär det att det är lägre barriärer för kunden. Och det ser man ju även i sektorn som har hållit sig väldigt stark i år jämfört med liksom det som Dolphin var inriktad på och lite längre ut på vattnet. Det är främst där man har sett svaghet, medan här närmare land så har det fortfarande varit väldigt starkt. Och fundamenta för bolaget och marknaden i helhet taktar på bra. Day rates, alltså hur mycket du får betalt per rigg per dag, har mer än dubblats de senaste 2 åren. Och framförallt gillar jag det här för att, och vi ska komma in liksom lite på att det känns rätt safe nästa år, men är man framförallt oroad över recession kommande 1-2 åren, då oljan kanske ligger på 60-65 upp till liksom rangebound mellan kanske 60 och 90, då är det typ optimalt för det här typen av bolag, vilket jag tycker är rätt trevligt. Det känns som att man sitter lite säkrare i båten.
Vad är anledningen där till att man inte vill ha över 90 dollar i pris på oljan?
En stor anledning är att liksom, ju högre priset på oljan går, desto argare blir ju människor. Och när människor blir arga, då måste ju politikerna agera på något sätt. Oftast är det ju populistiska ageranden. Liksom att du sätter på vinsttak och i värsta fall så liksom nationaliseras ju bolag. Och det låter ju liksom jättelångt bort för oss nu. Men går du tillbaka till covid var det också jättelångt bort att man skulle stänga ner hela samhället. Så att det har ju en tendens att svänga väldigt, väldigt snabbt. Historiskt så är ju nationalisering av många olika typer av bolag.
Men är det inte mer generellt?
Inte så långt bort när det skit går i taket.
Mer generellt, desto högre oljepriset är, desto större intresse är det för att investera i det. Och går intresset upp för högt, då helt plötsligt blir det intressant med shale och som du säger, och även att statliga bolag kanske går in och tar över för att det ska bli billigare. Alltså, desto mer investeringsvilja det finns, desto sämre för de bolagen som... Det är bra att det är en tajt marknad. Det gynnar ju de bolagen som har riggar. Så man vill ju ha alltså, någon slags sweet spot på oljepriset väl?
Jag skulle inte säga att det är så, men alltså jag skulle säga att den största, liksom absolut största grejen är att du minskar risken i bolaget att hålla i rangebound. Går det för högt så ökar ju liksom risker. Jag menar, ju högre oljepriset går, desto fler vill ju pumpa. Så desto fler kommer ju liksom ta in riggar, vilket ökar kassaflödet. Och det kommer ju öka day rates, vilket över tid kommer öka new build. Så det är egentligen där du inte vill komma. Ni har ju pratat mycket om den här boken, vad heter den?
Capital Returns.
Exakt. Och där du pratar om cykeln i bolag. Och i stort sett så liksom ROI är ju som högst när supply är lägst. Och vi pratade om det här förra året också. Att du har haft en sjuk bear market de senaste 10 åren. Och du har ju scrappat supply som satan. Alltså, du liksom stängt ner hur många riggar som helst. De här kommer ju aldrig tillbaka. Så du vill ju inte, om du vill vara en långsiktig ägare, plocka mycket utdelningar och buybacks och liknande, att det här för snabbt ska vända upp till andra sidan där du ser att supply kommer tillbaka till marknaden. För då är det över.
Och lite det du var inne på, inte nationalisering, men vi såg ju det till exempel i Storbritannien med windfall tax. När det blev väldigt höga gaspriser så införde man det, alltså man lägger extra skatt på överlönsamma bolag inom energisektorn. Och det är en väldigt lätt poäng att plocka för politikerna också, för att det är en ganska hatad sektor på grund av miljön och så vidare. Så att det liksom styrker lite din tes med hela det resonemanget.
Exakt. Sen anledningen varför jag gillar sådana här tjänstebolag och infrastruktursbolag inom oljesektorn är för att ofta så går de ju på själva oljebolagen, de som faktiskt sitter på själva oljan. Borr och Dolphin, de hyr ju ut infrastrukturen. Så de är lite skyddade på det sättet, för de är ju liksom längre bort från kunden. Men man vill ju hålla blickarna borta från sig på det sättet. Och därför är det rätt trevligt att liksom oljan håller sig på en normal nivå. Det är inte negativt att det skjuter iväg, men det är inte heller negativt att det inte skjuter iväg, om ni förstår vad jag menar. Men i alla fall, alla Borgs riggar är relativt lika varandra. De har 22 aktiva riggar, 2 stycken som kommer ta sig i arbete om 1 år ungefär, som är nybyggen. Snittålder på cirka 6 år. Det här innebär att de har väldigt låg capex. De kan ta på sig väldigt komplexa projekt i diversifierad geografi som många andra inte kan göra. Framförallt så är det enklare för oss investerare att räkna på bolaget, för att du behöver inte ha massor med olika, alltså hur mycket man betalar för riggarna kommer såklart variera vilket, på grund av liksom kontrakten man sluter med kunden. Men en rigg nära land och en som är ute på vattnet kommer ha väldigt stor spread och väldigt stora skillnader, för det är liksom 2 helt olika produkter. Det bör du inte tänka på i det här caset. Och då gör det lättare att hålla koll på vad som händer på marknaden. Väldigt diversifierad kundbas, cirka 40% i Amerika, 50% Västafrika, 20% Sydostasien, 30% Mellanöstern. Och det här gör ju att man inte är liksom fast i ett område. Du ser att konflikter poppar upp lite här liksom var som helst över tiden. Och det är rätt skönt att liksom veta att du kommer inte vara för utsatt för ett område. Och cirka 40% internationella oljebolag, 60% från nationella. Och sen kommer det in liksom till kontrakten här. Och det här är väl det jag tycker är lite skönt för 2024. Många som pratar recession. Riggarna är till 80% täckta med kontrakt för 2024. Och 60% täckta 2025 med en day rate på 130K i snitt. Alltså 130 000 om dagen. Man har $2 miljarder i backlog som snittar $135. 135 000 dollar om dagen. Och man har adderat cirka strax över 700 miljoner i år. Men implicit day rate på 160. Och det är mycket siffror, jag förstår det. Det som det här liksom pekar på är att det sakta taktar uppåt. Och det här gör ju att liksom FCF-bilden känns relativt stabilt i det här bolaget. Vilket jag tycker är intressant när man har liksom en lite större position. Idag handlas bolaget till EBITDA 6 på 24 års guidance. Ligger på 550 miljoner dollar. Och jag tror ju själv att management är lite konservativa här. Jag tror ju liksom att det som de inte har täckt upp för 2024 kommer in rätt mycket högre än man kan liksom.
Varför tror du att de är konservativa?
Ja, men de har en historia av att vara konservativa. Och därför tror jag att de fortsätter vara konservativa. Helt enkelt, så är det. Jag ser inte varför de skulle liksom börja ändra idé bara för att...
Nej, men det var ett bra svar. Det vill säga att de har överträffat historiskt. Det är väl ett jättebra argument till det.
Exakt. Och sen är det bara att kolla på liksom så här hur backloggen utvecklas över tid. Så tror jag att det här guidance kan vara konservativt. Sen om det är det, vet man inte. Men
det blir liksom en sannolikhetsbedömning. Alltså så här, har det sett ut så historiskt att de har levererat på guidance, så kan man ju anta det med ganska hög sannolikhet att det kommer ske igen.
exakt. Sen tycker jag personligen i dagsläget så är bolaget undervärderat bara där du är nu, utan att liksom day rates ökar. Bara på dagens rates på 130 ploppar man in det här enkel kalkyl 130k om dagen minus, ja, vad är det, 55k OPEX, och så drar man av liksom CAPEX och så vidare, så kommer man rätt enkelt fram till att med dagens rate så borde ju BOR stå någonstans mellan 100-120 NOK, beroende på multipel. Dagens multipel har då väl närmare 100 NOK. Om det går upp lite mot 7-8 EBITDA så är det väl närmare 120. Så utan att det egentligen händer någonting i det här bolaget så tycker jag att det är undervärderat. Ett frågetecken tidigare också, och jag tycker också att det här, alltså BOR känns ju billigare nu än vad det någonsin varit, för tidigare har det haft ett väldigt stort frågetecken kring till exempel finansieringen. Men liksom det frågetecknet är borta, för man har skjutit det in i framtiden till 2028-2030. Man har en rätt hög ränta, cirka 150 miljoner om året, men det täcker man gott med det fria kassaflödet som nästa år kommer vara liksom mer än dubbla det. Och så börjar man även med kvartalsvis utdelning, cirka 3% yield. Man förväntas öka det här över tid. Återköpsprogram om 100 miljoner dollar, vilket är cirka 5-6% yield. Och framöver lär väl det här också stiga. Så bara på shareholder return där så får du nästan 8-10%. Och det tar inte heller hänsyn till att de kommer betala ner skulder framöver också. Och det ökar ju liksom ditt equity i bolaget. Man kan också nämna här att utöver det så är BORs riggar värderade av tredje part till 3,4 miljarder dollar. Det är typ dubbla market capet. Så jag tycker där har man också en lite av en safety net här. Och jag ska också nämna här att skulle alla de här riggarna byggas på nytt, och då hade det kostat minst 7 miljarder dollar. Så att du har ju också den här, liksom, om du har någon liksom nationellt oljebolag som ser att marknaden blir tajt och de måste ha mer riggar och liksom vill bygga, då kan de helt plötsligt kolla åt BOR. Ah, det kanske är bättre att köpa det här bolaget. Det är såklart långt borta. Det är inte som någonting jag har i ett case, men det är skönt att ha den lilla safety netten, lite margin of safety. För att egentligen handlar hela det här caset om normalisering jämfört med tidigare cykler. Det var sjukt utbombat. Du hade sjukaste björnmarknaden. Sen efter det kom covid. Och så gjorde det ännu värre. Nu kommer säkert att oljan gick till noll. Eller negativt till och med. Och så det här handlar om normalisering till tidigare cykler. Till en normalare tid. Där man faktiskt liksom har investering i olja igen. För man har ju inte investerat någonting i marknaden i stort sett. Förutom inom shale. Där man inte fått särskilt bra ROI. För man ser ju fortfarande att användandet av fossila bränsle all time high fortsätter stiga. Vi pratade här om veckan i Market Makers om att det är ju så sjuk utbyggnadshås i hela Eurasia. Från Turkiet till Indonesien sitter de och bara pumpar upp liksom infrastruktur, och det använder de ju fossila bränslen till. Men i alla fall, jag tycker liksom att marknaden är lite bäst. Inte många som är intresserade av den här sektorn. Och jag tror väl att det kan vända 2024-2025.
Så vart står aktien i om ett år?
Idag är den 74. Bottnade väl 65 eller vad det var någonting för någon vecka sedan innan räntorna liksom skulle sänkas av Fed. Jag tycker väl att det är värt minst 100-120 på dagens rates. Men kollar historiska day rates har legat på 150 000 dollar om dagen för jack-up-marknaden. Det motsvarar cirka 215 000 dollar om dagen idag, inklusive inflation. Och det skulle motsvara en kurs på cirka 250 NOK på dagens multipel. Så att, ja, allting kan hända. Det är ingen garanti som vanligt. En investering gör egna analys. Men jag gillar liksom sånt här där det egentligen bara ploppar in på Excel. Du behöver inte tänka så jättemycket. Sen kan det ju såklart jättemycket gå emot den. Man vet ju aldrig vad som händer. Men det här är liksom det omvända caset till Dolphin Drilling, som verkligen var ett skitbolag. Krävs en tight marknad för att ge aktieägare värde. Men liksom potentiella uppsidan versus nedsidan gjorde att det såg attraktivt ut. Här istället har du liksom best in class. Det är ett kvalitativt bolag. Det är seriös management. liksom fundamentan växer långsamt men säkert, det taktar på och du får det till en väldigt attraktiv värdering. Och skillnaden ser ju liksom på prestationen year to date, medan Dolphin är ner 40% så är Borg upp 40%.
Ni är ett gäng som analyserar det här tillsammans, va? För när du sa 250 kronor så kom jag att tänka på att Jörns bullmarknad tweetade det, tror jag, häromdagen, att han hade det som så här livsmål 2024, Borg 250 kronor eller någonting liknande. Och jag vet ju också att ni har lite kontakt. Så här, är ni liksom som ett kluster som har snöat in er tillsammans på olja typ?
Ja, det skulle jag säga. Vi är ju några stycken som sitter och...
Är det någon mer liksom, hyfsat känd twittrare som du vill nämna?
Som är med i valborrarna.
Jag vet inte om du liksom kan nämna någon valborrare, men jag vet ju till exempel Alex Eliasson har ju varit väldigt bra på att skicka över case väldigt tidigt. Sen har man ibland tagit dem och inte tagit casen, även fast man kanske borde tagit alla dem. Men det finns ju några stycken som man snackar med om det här bolaget på Twitter, bland annat då Jörns bullmarknad. Ja, nej, men det finns ju några stycken som man snackar om. Alltså, allmänt som sagt, sektorn är inte så populär, även fast sektorn har gått väldigt bra. Jag menar, det här bolaget är väl upp en 300% på 2 år, liksom. Så att det har ju gått väldigt, väldigt bra och liksom, som sagt, det ser fortfarande väldigt billigt ut, men ingen är intresserad. Jag menar, jag har ju pratat om det här bolaget i 2 år i podden, men det är inte så att aktieägarna har gått upp särskilt mycket.
Nej, inte lyssnarantalen heller.
Nej, exakt. Folk stänger jag och man får ju ofta så här, bara, fan, ska du prata tech igen? Jag fattar helt, det är skittråkigt liksom, men jag bryr mig mer om att tjäna pengar liksom.
Låter vettigt.
Ja, men grymt. Snyggt jobbat. Två väldigt olika case, men båda
ja,
intressanta.
Ja, disclaimer bara. Jag äger också aktier i Borr, som sagt. Och vi har det i vårt gemensamma bolag också.
Ja, och jag antar att Fabian
jag som tvingat Niklas. Det är bra försäkring, Niklas. Där kommer vi tala dina döttrars universitetsutbildning.
Tror att man bor i Sverige så man inte behöver det.
Du vet aldrig var de ska plugga. Det kanske är Harvard nästa.
Om du hade sett min portfölj senaste året så vet du att de inte kommer plugga någon annanstans än där det är gratis.
Ja, men suveränt. Med det får vi nog runda av dagens avsnitt och gå absolut in och lyssna på min och Peters pitch också i Market Makers. Så får ni
ja, men två väldigt skarpa pitchar, så det tycker jag verkligen.
Stort tack detsamma.
Ja, men suveränt.
Men jävligt kul att köra igen, grabbar.
Ja.
Vi får väl köra verkligen en follow-up om ett år igen.
Ja, så vi hörs om ett år.
Ja,
förhoppningsvis tidigare.
Ja, ha det gött.
Ha det gött allihopa och ha det gött lyssnarna. Ciao.
Tack för att ni har lyssnat. Ciao.
Inget som har sagts i den här podden är rådgivning eller rekommendationer. Eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Gör alltid din egen analys och alla aktier är förknippade med risk.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.